Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut. Välkommen till en ny vecka och ett nytt avsnitt. Idag med bara mig, Emma Björndal. Fast i för sig inte bara nu när jag säger det. Utan jag har faktiskt, nu ska det vara en trumvirvel här. Jag har min vän och kollega, kärt barn har många namn, Louise Henning här. Välkommen!
Tack!
Så kul! Jätteroligt, vi har ju faktiskt poddat ihop tidigare.
Ja, det kändes som att det var jättenyss, men det var ju...
Det var
jättelänge sedan.
Ja, det var flera år sedan. Vi har känt varandra länge nu.
Du. Ja.
Alltså, va? Vi har en backstory, mysigt. Du och jag.
Ja, tänk sig.
Så mysigt. Så det är ju faktiskt, då hade ju jag, för er som inte vet, då hade jag ju en annan podd som hette Vad fan är hälsa? Där Louise kom och gästa. Och jag tänker också nu när vi säger Louise, tänker att många vet säkert vem du är, men när man säger Louise Henning, så vet man kanske inte riktigt det. Så Nej. Du går ju också under Instagram-namnet. Highly sensitive person. Precis. Var det där det var underline efter? Eller var det innan?
Ja, highly sensitive underline person.
Så var det. Snyggt.
För helt utan underscore var upptaget.
Så du var tvungen att lägga till det.
Exakt.
Just det. Nej, men, och det är faktiskt därför du är här idag. För att prata just om det ämnet. Även kallat högkänslighet.
Mm.
Och det har ju du, jag sa det till Louise, Louise har varit inne i, eller var i Stockholm igår och spelade in två andra poddar med just det ämnet. Så jag bara, är du lite trött på att prata om högkänslighet nu? Men det var det inte.
Nej. Jag blir aldrig trött på det.
Nej.
Det behöver pratas mer om det.
Mm. Så är det verkligen. Och varför jag har bjudit in dig hit idag är för att också koppla an dig till ätstörningar. För jag har ju verkligen... Amen, både för min egen del men också i coachningsdelen, märkt att det är så, precis som du säger, alltså, vi behöver prata mer om det. Och eftersom inte det är en så här, utan du får rätta mig med fel, men det är ju liksom ingen diagnos, utan det är mer en personlighetsdrag, va?
Ja, exakt.
Och att så här, inom vården så pratar man inte om det på samma sätt. Och för mig har det verkligen varit, amen, lite innan du och jag började lära känna varandra, så hade jag ju kommit i kontakt med högkänslighet, men... Bara sen du och jag lärde känna varandra så har jag verkligen förstått att bara, men gud, det är verkligen det jag är och har varit. Och det som försvårade min läkning också. Och försvårade kanske var fel ord att säga. Men att hade jag vetat de här sakerna så hade det underlättat.
Mm.
Exakt. Jag hade kunnat förstå mig själv mycket, mycket bättre. Och det kommer med nya studier på liksom, ni som är kunniga inom högkänslighet. Nu är inte du liksom, kopplad till ätstörning på det sättet. Men vissa jobbar ju med koppling till ätstörningar. Där man har sett att många personer vid ätstörningar är högkänsliga. Eller får en typ av högkänslighet. Vilket man får vid en ätstörning. För att man blir ganska många personer vid ätstörningar. Blir ganska brydda om liksom, situationen runt måltid. Att det ska vara så perfekt som möjligt. Så att säga. Man kanske blir extra känslig för ljud. Och att måltiderna ska vara så fantastiska i sig. Liksom att det ska vara perfekt värme på allt och sådär. Och det kan ju verkligen vara en ätstörningsgrej. Men det kan ju faktiskt också vara en indikation på en högkänslighet. Som då inte underlättar i läkningen. Så att jag säger inte att en högkänslighet är anledningen till en ätstörning. Men att det kan vara liksom att för mig kan jag verkligen se nu efterhand att så här, hade jag vetat om den här högkänsligheten och vad det innebar. Och vad det innebär om man inte bemöter den. Att det kan försvåra vissa saker. Så skulle jag ju också kunna liksom, ta lärdom jättemycket genom det. Och framförallt kanske underlätta för mig själv att inte alltid blamea sig själv heller. Att så här, ja men... Jag berättade det för dig innan här vi började trycka på record att för mig när jag var i min läkning så var det mycket sådär att ja men Emma varför du är så känslig eller varför allt ska vara så perfekt är för att du har en ätstörning. Blir du bara av med den så kommer allting att lösa sig. Vilket mycket gjorde men allt löser sig inte. Jag var ju fortfarande jättekänslig för ljud. Jag är fortfarande jättekänslig för ljud. Alltså det har ju ingenting med en ätstörning att göra och jag behövde ju förstå det och bemöta de delarna. Och därför tänker jag att det är så jäkla viktigt rent ut sagt att lyfta det även i ett ätstörningsperspektiv. För att det, liksom, det kan ju verkligen försvåra om man inte förstår sig själv. Överlag i allt så är det ju alltid, såklart.
Mm. Men jag tänker också när du säger att så här, om du bara blir av med det. Ja. Då är det som att så här, blir du det så blir du bra. Och då är du lätt att vara kring och liksom behandling. Och om man då inte vet att man är högkänslig och att det är en del av ens personlighet. Då kommer man ju alltid känna sig typ i vägen eller störig. Eller, alltså så här, det kommer ju vara jättekonstigt. Det blir så konstigt laddat när någon säger så.
Exakt. Exakt.
Och du kan absolut inte bli av med din högkänslighet. Så att det är också, det känns som inte så många lager till det här.
Ja, men, och det är därför du är här. För att för oss, Louise. Exakt, ja. Det är exakt det här jag menar. Det var bra, mycket bättre förklarat än min jävla utläggning.
Nej, jag fattar exakt.
Ja, men för att det är liksom nog det. Nu kan ju inte jag så mycket om högkänslighet. Det är därför du är här. Men du beskriver det på ett sånt sätt som jag menar att så här. Hade man förstått de sakerna så hade du kunnat verkligen underlätta. Det är ingenting man bara blir av med. Bara för att jag blir frisk. Så jag var ju fortfarande, tyckte det är fortfarande jättejobbigt att gå in på en restaurang som är kalabalik. Eller som nu när vi ska upp till Stockholm och leta boende. Då är det så här, vart är det lugnt någonstans? Alltså, ja. Jag är sån. Jag vill ha lugn och ro. Jag vill ha lugn och ro vid måltider. Alltså vi alltid har noll med en ätstörning att göra. Och det är så lätt att bara förknippa det med en sak och tro att allting försvinner. Alltså som att högkänslighet bara försvinner. Eller de här symptomen eller vad man ska kalla det.
Ja, det finns ju så många olika nivåer till det. Också om det är en ätstörning inkopplat. Det blir verkligen ytterligare en utmaning att navigera och försöka liksom hitta, ta sig inte igenom. Men liksom,
Nej, men verkligen. Mm. För att om vi då, alltså så här, nu, för er som lyssnar så kanske aldrig ens har hört ordet högkänslighet eller vad det är. Jag tänkte, jag nämnde liksom symptom på högkänslighet, vad skulle man ändå kunna kalla det? För, liksom,
ja men alltså, det finns inte så bra, vad säger man? Men olika drag inom personlighetsdraget typ. Ja, jag vet inte.
Ja, men det kanske är bättre ord.
Det finns
olika drag. Ord,
men som
men
är,
hur vet man att man är högkänslig liksom? Och vad är högkänsligt? Vad skulle du beskriva? Så här, vad är högkänslighet då? Och vad liksom kännetecknar en högkänslighet?
Ja, men, jag brukar säga att jag har mina känselspröt längre ut än icke-högkänsliga. Mm. Så att jag plockar upp mer än vad andra gör. Och i stora drag så betyder det, alltså högkänslighet innebär att man processar intryck på ett djupare och annorlunda sätt än vad icke-högkänsliga gör. Så att, ja, men som du nämnde, så här, man sitter, går in på en restaurang och det är hög ljudnivå, det kanske spelas musik i bakgrunden. Så alla de här små detaljerna som inte verkar liksom jobbigt och utmanande för högkänsliga, eller för icke-högkänsliga, är liksom jätteutmanande för oss. För att vi kan inte, ja, men stänga av och sålla ut intrycken på samma sätt. Vilket också gör att man blir väldigt, väldigt trött och behöver återhämta sig på ett helt annat sätt än vad andra behöver. Så det är enkelt förklarat är att vi har känselspröten längre ut och behöver processa intryck på ett annat sätt. Det går liksom mer in i själen, tänkte jag säga. Vi har ingen sköld som typ skyddar oss mot vissa grejer.
Just det.
Så som ja, men ljud, ljus, sinnesstämningar, olika material kan kännas obekväma. Ja, men typ att man blir berörd av typ film och solnedgång. Alltså lite mycket så här detaljorienterade. Och ofta att man ser liksom det fina i det lilla kan jag tycka är liksom en sån tydlig grej.
Just det.
Som om jag och min sambo ut och går till exempel. Så ser jag en buske med jättefina blommor på till exempel. Och då ser han ser en grön klump.
Mm.
Och jag ser liksom alla detaljer. Så ser jag typ att här kommer solen igenom och lyser på den lilla humlan. Alltså, att man ser mycket mer detaljer än andra.
Just det kommer jag ihåg att du förklarade jättemycket förra gången. Och då hade vi precis gift oss, jag och Filip. Och då frågade du hur jag såg på våra bröllop. Och så skulle vi se hur Filip såg på våra bröllop. Mm. Och att det är två helt olika. Alltså, nu menar jag inte att han inte har, liksom, att det låter som att han är känslokall. Det är han verkligen inte. Men att han beskrev mer bröllop så här. Fan, vilken rolig kväll. Det var så roligt. Vi hade så kul. Vilken dans det blev. Medan jag var så här. Det var så vackert. Gud, maten smakade bra. Alla människor var där, det luktade gott.
Det luktade.
Fick med alla sinnesstämningar. Och liksom, det var två helt olika beskrivningar. Vilket det alltid kommer vara såklart. Men två helt olika beskrivningar av exakt samma situation. Men att jag la in mer kanske sinnesstämningar, känslor, oro och sånt innan och sånt. Medan han var också orolig innan för värdet var skit. Men han kom liksom inte ihåg det sen.
Nu menar inte jag att liksom icke-högkänsliga är gråa personer. Men om man ska liksom, så som du förklarade nu, så är ju högkänsliga upplever världen på ett mer... alla färger och liksom intryck är liksom enhanced, vad heter det på svenska? Alltså väldigt förstärkta.
Ja,
så att vi kanske ser det lite mer om man då ska försöka förklara det billigt färgglatt än andra. För att det blir liksom mycket mer... allt blir
men bra beskrivet, det blir tydligt. Jag fattar vad, och jag tänker koppla till ätstörning för det här, för er som lyssnar. Så tänker jag verkligen att det här var en sån grej som jag kan verkligen nu se efterhand när du berättar det här med sinnesstämning. För det är också verkligen en sån som del som kännetecknar högkänslighet mycket. Och jag kan känna igen mig jättemycket i sinnesstämningar. Och det är ju någonting som många gånger förstärks vid en ätstörning. Att många personer som tampas med ätstörda tankar och beteenden kan vara väldigt känsliga. Jag tycker att känsliga är så konstigt ord egentligen. Men vara väldigt uppmärksamma på hur andra talar med en. Ansiktsuttryck eller kroppsspråk och det här. Och att jag trodde att det bara var kopplat till min ätställning. Att allt det skulle försvinna. Så jag var ju någonstans lite besviken också sen.
Ja,
exakt. Men fasiken har inte försvunnit. Så hade jag förstått att det var en högkänslighet. Då hade jag kunnat jobba med det på ett helt annat sätt.
Och inte liksom den... Alltså jag tänker också att det tar också mycket energi att ha en förhoppning om någonting då. Som du sa att det kanske ska försvinna. Och så gör det inte det. Och då känner man ju både så här kanske då antar jag att... Man typ blir lite besviken men också såhär bara, men gud, det är ju, då är det något som inte stämmer med mig då.
Exakt.
Som bara inte, ja.
Verkligen, om man hade någon förväntning på att det skulle försvinna. Och någonstans, jag förstår ju att såhär, som vid psykisk ohälsa, depressioner eller vid en ätstörning. Eller förvisso andra typer av missbruk också. När du är i ett tillstånd där du inte mår helt hundra. Det är klart att vissa känslor kan bli starkare. Som man inte kanske då, känslor som man kanske inte vill ha så att säga. Så här, oro, ångest, känslighet och sånt. Och de delarna många gånger liksom förminskas ju eller försvinner, avtar helt förvisso. När man blir frisk. Men sen finns det ju också saker som faktiskt är kvar för att det är en del av en själv. Och jag tror att det är det som är så viktigt att förstå.
Ja, exakt. Och det kan jag ju få ganska mycket så... DM om typ. Hur blir jag med min högkänslighet?
Just det.
Och då känner jag så. Jag bara på ont i hjärtat. För det första går det inte. Och för det andra så är det så synd att man känner att man vill bli av med det. Men jättemycket handlar ju om ens omgivning. Och hur man blir bemött i liksom. Och hur man accepteras. Det är inte alltid accepterat i alla länder heller.
Nej, men för jag tänker det Louise, för att nu när du liksom ändå så här, ja men du jobbar med det här på ett sätt, du driver ett konto, liksom ett jättestort konto, liksom dagligen pratar om det här. Och jag kan tänka mig att du får många meddelanden av så här, hur blir jag av med det här? Alltså så här, det här, ja men det här katastrofa som jag går runt med, den här diagnosen, den här sjukdomen, kan jag tänka mig att många liksom beskriver det som rent ut sagt när de säger så här, hur blir jag av med det här? Men hur har du någonstans landat i att så här omfamna det, för det är ju någonstans... Nu vet jag ju att du har gjort det, men någonstans så är det ju också det du förespråkar, att omfamna det och att snarare så här hitta verktyg hur vi kan hantera det, hur vi kan bemöta det. Vad skulle du säga, hur kom du dit först och främst då, och vad är dina bästa tips för att liksom acceptera det snarare än för att bli av med det?
Men jag tror bara, det tog väldigt lång tid för mig att liksom acceptera, men jag tror också... omedvetet, jag hade aldrig riktigt någon taktik tror jag, utan det var liksom i samband med en utbrändhet. Så att jag hade liksom fullt sjå med att bara försöka ta mig ur den. Och med det så tror jag att jag bara liksom fokuserade på att typ lära känna mig själv. Och det var typ, nu glömde jag frågan, det här är en tankspridd.
Älskar när inte jag är den. Nej men liksom hur landade du i att du skulle omfamna det och hur exakt. Har du liksom omfamnat det?
Jo, nej men jag tror att jag alltid har känt, så här är det nog inte för alla, men jag har nog alltid känt att det har varit en fin sak för att just folk i min omgivning har ändå inte varit liksom så negativt inställda till just liksom att vara känslig. Men jag har jobbat väldigt mycket på att bara försöka liksom tänka att det får vara som det är. Och det är svinsvårt såklart. Men liksom också fokusera. Det är så himla lätt att man hamnar i att se det jobbiga. Och det kommer vara jobbigt och det är jobbigt och utmanande vissa delar. Men det är nog viktigt också att liksom försöka se lite vad är det fina i kråksången då? Mm. Ja, men okej, att man tar in mycket intryck och blir överväldigad jättesnabbt och trött. Men också så här, tänk att jag får se solnedgång på ett helt annat sätt än någon annan får göra. Eller typ att jag hör fågelsången som alla andra liksom stressar iväg till jobbet och inte ignorerar och inte liksom har tid att höra. Att man försöker påminna sig själv lite om att så här, ja, skifta lite mindset kring det. Och det är jättesvårt och det tar väl lång tid att göra det. Och speciellt om man typ då är en utbrändhet så har man ju fullt sjå med det såklart.
Och man kanske då kan känna att, att den kanske tar onödig tid. Varför fokuserar jag på fågens färger när jag liksom stressar ihjäl för andra saker? Att man kanske då blir nästan irriterad på det. Men för det du beskriver, jag får upp så här, du vet, vad heter den här med Ferdinand som luktar på blommorna? Heter han Ferdinand?
Ja, precis.
Mm. Ja, men liksom lite den viben eller den personen och att den här lugna liksom meditativa yogi girl typ, lite den beskrivningen. Och det är väl helt fantastiskt, det är väl det enda alla strävar efter, att bli mer närvarande och mer, få in mer meditation i vardagen. Alltså det är ju helt fantastiskt att vara högkänslig på det sättet, det egentligen är ju konstant gå runt och meditera på ett sätt, tänkte jag säga. Vilket också kan hjälpa en såklart, för det kan ju verkligen, det tycker jag ändå att man får, jag vet inte i ditt perspektiv, men jag kan ändå ibland tycka att man får klaga lite på det. Eller klaga.
Men det är ju utmanande, det är förklart.
Exakt, men det är utmanande i vissa situationer. För jag kan verkligen tycka att det är jobbigt att jag uppmärksammar ljud, ljus, färger. I lägen där jag känner att så här, Emma, släpp det. Mm. Alltså typ restaurangbesök. Om du, nu är det ju perfekt när du och jag ska gå på restaurang. För vi kan ju kolla på varandra och bara, vi går. men om man ska liksom gå med typ ett gäng. Och så kommer man dit. Jag har känt mig som en party pooper så många gånger. Jag har velat byta bord så 58 000 gånger typ.
Ja, byta ställe typ.
Ja, och det är också, verkligen. Ja. Och ibland så kanske det är så här, Emma, du kan inte byta ställe nu. Du är dessutom inbjuden på födelsedagsfest här på det här stället. Du kan liksom inte byta ställe. Och då kan det ju bli utmanande.
Ja, och det är ofta man hamnar i en sån situation för att det går inte att planera och förutse vissa saker. Man kanske inte vet att det är en, det kanske ser ut som att det är en restaurang som är så, men mysigt och lugnt. Men det kanske inte är det just den kvällen. Och då är det såklart, då kan man ju faktiskt inte göra någonting. Mer än att då i efterhand. Du kan alltid också så här, ladda upp innan med att typ göra saker som du mår bra av och känner dig påfylld med energi av. Men också viktigt att efterhand ta hand om det liksom, som rördes upp. Har det varit mycket liksom, ljud och intryck? Och ibland kan jag känna att man typ inte ens hör sin egen röst när man pratar för att det är så högt. Och den energin du tar för att bara försöka koncentrera sig på att höra någon men också liksom prata högt, jag är en jättetrött och då är det jätteviktigt att liksom, efter det ta hand om sig själv som att man borde bakis fast typ
känslomässigt
bakis.
Ja. Men verkligen, och jag tänker nu när du berättar det också så får jag verkligen så här, ännu mer när jag var i min, liksom, för er då som lyssnar, liksom, att så här, kunna koppla an till ätstörning och varför liksom, jag ville verkligen lyfta ämnet är för att det här du beskriver nu så känner jag jättemycket när jag satt vid kanske en måltid eller vad den kunde vara, någonting som kändes utmanande rent ätstörningsmässigt. Hade jag förstått min högkänslighet så hade jag ju kunnat underlätta så mycket för mig. Till exempel, vi hade en sån här idiotisk klocka, du vet, som bara dum, dum, dum. Ja, du vet, en sån. Rusten, så här klocka. Och liksom, jag älskar mina föräldrar över allting annat, men de förstod inte riktigt det här. Så när jag sa så här att den stör mig, de bara, det är viktigt att kunna liksom så, ja, men inte tänka på det. Är man ute på restaurang så kommer det vara ljud, du vet. Så medan jag var så här, den stör mig jättemycket, vilket gjorde att måltiden blev ju ännu värre än vad den faktiskt hade behövt vara.
Ja.
Och det underlättade ju inte alls. Och där kan jag tänka så här ibland, jag kanske, om jag hade vetat om högkänsligheten så kanske jag hade kunnat välja mina fighter. För jag menar heller inte att man ska underlätta så mycket så att man inte heller får en utmaning som man bara klappar med hårs på ätstörningens demoner heller. För den vill alltid kanske ha det superperfekt. Då kommer du aldrig bli av med det heller. Men att man då säger, men okej, vad är ätstörningen? Vad är en högkänslighet? Högkänslighet, det är den här jäkla klockjäken. Ta bort den då. För att du ska underlätta för dig själv i din läkning. Eller för dig med en utbrändhet. Att så här, om det stressar ihjäl dig att gå ut på en restaurang eller i sociala tillställningar. Men gör inte det just nu då.
Nej, man får verkligen, det här tror jag är viktigt att gå på dagsform. Mm. För det här till exempel som för dig tänker jag, då skulle man kanske vissa dagar känna mig så, okej, men idag är ändå en lite bättre dag energimässigt. Ja. Mm. Då kanske man klarar av det till en viss del, alltså den klockan då, nu vet inte jag, men alltså.
Verkligen, jo men verkligen så.
Ja. Mm. Och vissa andra dagar när det är så här, ja men idag är jag typ en 2 av 10, då ska inte jag sitta där och äta då. Eller liksom, ja, exakt. Då ska inte jag följa med.
Ta bort den klockan då,
ja.
Idag liksom.
Exakt. För det är så klassiskt också att man, just så här som jag kan ha för mycket erfarenhet av att jobbrelationer eller ja, kompisrelationer, att man går någonstans där man ändå känner så här, men här ändå, här funkar det, här är ganska skönt, liksom bra belysning och liksom, det är inte för stojigt i simmigt, så ska det alltid gå så vidare. Och då förväntas man att hänga med och då vet man så här, okej, nu är det klubb och dans och liksom strobe lights. Ännu är det att man bara känner så här, allting som man inte orkar. Och säger man nej till det då? Du är så här, men du ska alltid gå hem tidigt, du ska lägga dig tidigt. Alltså, känner man bara så här, det har inte med det. Det är för att jag liksom pallar inte att vara intrycksbakis i 3 dagar. Liksom.
Och där kanske du skulle säga, men vet du vad, jag kan vara uppe till 5 på natten. Men om vi kan sätta oss här istället, där inte är de här intrycken, det jag faktiskt kan konversera med dig. Alltså jag är inte intresserad av att stå liksom på dansgolvet och bara tänka på allting annat. Vi kommer ändå inte kunna prata. Och där tror jag det handlar också om kanske så, för mig har det i alla fall handlat, för att någonstans sätta ner foten, är om så här självkänsla och självförtroende i att liksom så här, det är okej för mig att sätta ner foten. Men det är ju svårt att göra i ett läge när man kanske då inte har riktigt förstått sig själv. Typ att så här, jag har inte förstått att jag är högkänslig, som där för dig i början. Och innan du fattar det, då kanske man följer med på de här, man är i de här relationerna. Eller följer med föräldrarna till stugan fast man vet att det blir kaos kanske.
Nej men snälla, jag var på Lundafestivalen i 4 dagar i sträck och det var ingen som sov. Och alla festar 24/7.
Jag kan verkligen inte se mig framför dig på festival.
Gud, ja, men alltså då tror jag ändå, det var lite skojigare. Jag var liksom, nej men det var ju kul, men alltså att jag inte
Nej men av den aspekten, alltså det att se det på festival, så absolut. Men just liksom hur jag känner dig och behov och så på festival. Ja, nej, jag har aldrig åkt den här festivalen.
Nej men alltså det där var det var så. Men då var det också så här rädsla av att vara, man ville vara den här goa, roliga tjejen som alltid hängde med och typ inte ville göra dem besviken. Typ.
Och jag tänker att det är
dålig gränssättning.
Ja, men och det, för det var exakt det jag ska säga. Jag tänker ofta att det kanske är kopplat till det. Det pratar ju du jättemycket om, gränssättning och så också. Och även självkänsla och självförtroende som någonstans bryts ner, minst sagt, både vid en utmattning eller utbrändhet, men också vid en ätstörning. Och är man då någonstans på det, får svårt att sätta gränser också då, om man lägger på att man inte ens har en förståelse för sina liksom förutsättningar eller behov då, som högkänslighet i detta fall som vi pratar om. Hade jag förstått och du förstått att så här, men fast jag mår inte bra, jag kommer ligga bakis i fan 2 veckor efter det här för att jag ska liksom passa in, där jag inte ens är brydd om att göra det egentligen. Men att man då har svårt att sätta ner gränsen. För man känner sig kanske bara konstig för att man inte förstår sina egna behov.
Exakt. Verkligen.
Eller du som är expert på det. Jag tänker självkänsla och självförtroende är, vad jag har förstått, kopplat jättemycket till högkänslighet också.
Ja, alltså jag har ju varit mycket prestationsbaserat liksom. Mm. Men alltså jag har fått jobba jättemycket med att jag tycker att jag är värd saker. För det har väl också varit en sån grej typ som högkänslig kanske, att man inte, ja men om det är mycket oförstående liksom kring det, så har man väl känt att så här, nej men jag är fel och jag är kanske inte värd att ta pauser, jag är inte värd att sätta ner den här gränsen för att jag är jobbig och i vägen och annoying liksom. Så att det får man jobba jättemycket med. Och det är absolut hänger ihop. Det är verkligen utmanande. Och superviktigt också, som jag säger, att typ lära känna sig själv, som vi pratar om.
Mm.
Jag det är verkligen det avgörande för att förstå liksom, och jobba upp sitt självvärde liksom, och känna att man.
Ja, verkligen. För det är ju någonstans det som vi pratade lite innan vi började spela in här. Och liksom om självkänsla och självförtroende och vikten av det ändå generellt. Liksom. Och någonstans så så tänker jag att så här, självförtroende och självkänsla, hur man bygger det, liksom självkärlek och självrespekt och allt det här liksom, alltså de är ju same same but different alltihop, det handlar ju liksom om prestation och det handlar om synen på sig själv och sådär, men att någonstans så här, respektera sig själv, sina behov, omfamna sig själv med kärlek och hålla det man lovar sig själv. Och om man hela tiden kör över sig själv, vilket man gör när man inte sätter gränser mot sig själv eller mot andra, då respekterar man ju inte heller sig själv. Och då, alltså per automatik, så minskar ju våra självförtroende och vår självkänsla hela tiden. Så det blir väldigt starkt kopplat i det här fallet till högkänslighet också, att kunna förstå sig själv, sina behov, för att därefter kunna sätta gränser och kunna liksom, ja men, hämta hem sin och äga sin högkänslighet på något sätt i detta fall då, att så här, stå upp för den istället för att här, trycka bort den och någonstans se att så här, okej, det finns så mycket, precis som du var inne på, att det finns massa fördelar med det här istället. Jag, tack vare den här kontakten jag kan uppleva med fågeln, tänkte jag säga, trädet och allt vad vi var inne på. Alltså det finns ju massa andra fördelar med det, men att det kanske inte alltid är socialt accepterat har ju ingenting med hur det faktiskt är, så att säga.
Nej, och det där att alltså, ens veta vilka gränser man ska sätta är ju omöjligt om man inte förstår det. Exakt. Själv. Då kan du ju sätta, alltså, tro att du sätter en gräns, men det gör man inte. För att du måste verkligen vara klar i vad du behöver för att kunna sätta den. Och det är också super, det övar jag på fortfarande. Liksom. Även om jag pratar om det jättemycket så är det, känns det som ett livslångt...
Vad du behöver menar du?
Ja, men alltså sätta gränser och så livslångt, livslång övning.
För det var min nästa fråga och jag förstår att det är en livslång övning. Så här, men hur skulle du liksom råda till de som lyssnar nu? Okej, men jag har förstått att så här, ja, men jag är högkänslig. Men hur ska jag liksom helt plötsligt börja sätta gränser? Eller hur ska jag börja omfamna min högkänslighet? Hur började du och vad brukar du råda dina klienter till att göra? Liksom?
Jag tycker att det viktigaste är att faktiskt lära känna personlighetsdraget.
Mm.
Alltså läs på och lyssna på allting som har med högkänslighet att göra. Och verkligen förstå hur du funkar som person. Eller liksom vad det innebär att vara högkänslig. Sen därefter tycker jag man kan liksom börja. Om man liksom lite utvärdera sig själv. Vad man behöver för att kunna sätta gränser.
Mm.
Läs på jättemycket om det först. För det är också där att folk, du kommer bli ifrågasatt om så här, aha, men vadå, det är väl bara för att du XX, vad det nu betyder. Men då kan man också så här, nej men det är för att det funkar så här högkänsligt, och då kan man också hjälpa till att få andra att förstå. Du förstår först högkänsligt, alltså draget, men sen utvärderar du sig själv vad det är som får dig att fylla på med rätt sort energi. Och det kan ju vara, ja, men för mig till exempel, går en promenad i skogen, tycker jag är jätteskönt att fylla med energi.
Mm.
Men min killkompis, han kör liksom go-kart. Så att det är också det här, det måste inte vara andningsövningar eller meditation alltid, som också är så här jättebra verktyg. Men det är nog lätt att man kanske kan känna att så här, det kanske inte är min grej riktigt. Men måste jag göra
det? Det måste vara på ett sätt liksom.
Vad sa du?
Ja, man fastnar på att det måste vara på ett sätt.
Ja, men precis. Mm. Utan så här, bara känna efter vad som får dig att typ känna dig levande och vad som pirrar. Pirrar. Men just att börja sätta gränser, där tror jag också, men säg att du vet, du tänker så här, ja, men vad, hur känner jag när jag gör olika aktiviteter eller vad, olika, när jag spenderar tid på olika ställen eller platser.
Mm.
Och mår man då bra, säger vi, du inser att du mår bra av att du yoga. Då tycker jag att man ska liksom, även om det är självklart att du kommer ihåg det, så skriv ner det, att det är det du mår bra av. Så att du har lite så här en lista över vad det är som sparks your soul typ. Och sen utefter det, du kanske säger, ja, men okej, jag mår bra av yoga. Då kan man börja väva in att så här, ja, men då skulle jag känna att så här, en dag i veckan är viktigt för mig att yoga. Och då, utifrån det, då kan du börja sätta gränser. Att så här, ja, men det behöver jag för att må bra. Mm. Och jag kommer boka in det den och den dagen. Så
det är sjukt bra tips. Så här,
ja, för att alltså, jag tror att man måste, i alla fall för mig, man funkar säkert olika. Men att skriva ner och ha på lista gör att man blir mer... känner att så här, ja, men då måste jag typ följa det.
Mm.
Annars är det lätt att man tänker det och sen så, ja, flyger ut genom fönstret.
Jag tänker på när du berättar det, så i våran kurs, våran Recovery Time-kurs, där har vi ett avsnitt där jag pratar om känslor och kunna förstå sina känslor egentligen. Och omedvetet då har jag gjort typ en sån här sak som du förklarar, för då får alla göra en känsloplan.
Ja,
Ja, där det handlar om att liksom så här, identifiera sina känslor och sina, vilka känslor man brukar vara i kontakt med. Och där kanske det är så här, oro, ångest, kärlek, lycka, harmoni, vad det nu än är. Och sen så här, vad behöver jag i de här situationerna? Och vad är det som får mig ofta att känna det? Så man får också reflektera över att så här, men när jag känner mig orolig, det kan vara när jag har sovit dåligt eller när jag hör en klocka ticka vid matbordet. Och när jag mår bra, men det är när jag har varit på en skogspromenad eller yogat, mediterat och go-kart. Alltså så här, att man börjar identifiera och förstå sina känslor. För när man är i känslostormen, eller när man är i utmattningen, eller när man är mitt i ångesten i ätstörningen, så kan det också vara svårt att, tycker jag i alla fall, att ta liksom förnuftet till fånga och bara så här, jag behövde meditera, det var ju det. Så, ja, jag behövde sätta gränser. Ta bort klockan så är ni snälla. Utan då kan det ju vara så här, men gud, jag går till min känsloplan. Vad står det i känsloplanen vid oro? Vad var det jag skulle göra? Vad var det jag vet att jag mår bra utav?
Ja, men en liten egen roadmap bara.
Exakt, verkligen.
Ja, ja, en verktygslåda för sig själv.
Så bra.
Det där är jättebra. För då kan man ju alltid gå tillbaka till den som du säger, när det känns som att nu stormar det för mycket. Jag kan inte, jag vet att jag behöver någonting, men just nu kan inte jag liksom bara tänka fram det. Då har man ju liksom det redan färdigt.
Exakt.
Det är super, superbra tips.
För då har man ju redan utforskat de delarna också. För jag tror att det är det som hjälper en vid att kunna sätta ner, men sätta gränser och sånt också. Liksom, sen.
Och sen är det ju svårt också att hålla gränsen sen. Alltså det kommer bli utmanad. Men att också våga liksom sätta den flera gånger. För det kommer också behövas för mig i alla fall. Jag tror att jag sätter en gräns tydligt. Men så inser jag bara, det är ingen annan som fattar att jag sa ifrån nu. Liksom. Men så att det
stannar.
Ja, våga liksom sätta den igen och faktiskt stå på sig om någon ifrågasätter.
Och sen ta emot de känslorna som kommer kanske då. Att så här, när du säger,
svinobekvämt.
Ja, exakt. Ja, vad är det som händer hos dig nu? Vad är det som gör att det blir obekvämt? Och bara så här, omfamna den känslan i form av att så här, okej, är det obekvämt? Eller är det obekvämt på riktigt? Eller är det obekvämt för att jag inte har gjort det tidigare? Hur hade vi gjort om Koffe, i ditt fall, din man, skulle gjort det här? Skulle du reagera på det sättet? Nej, högst troligt inte så här. Men varför ska jag reagera? Eller varför ska det vara fel för att jag säger ifrån det?
Ja, och det där är också ett typiskt högkänslighetsgrej. Att man ofta är people pleaser också. För man känner av stämningar så pass mycket att det är ganska jobbigt när det är obekvämt. Så då lägger man sig kanske platt. Eller gör allt i sin makt för att liksom skapa bra stämning. Och då bortprioriterar man ju sina egna behov ofta.
Just det, intressant.
Ja, det där också, den känslan kommer ju absolut vara att man så här, eller skitsamma, det går bra. Att man liksom så här, jag tar bort min gräns bara för att så här, nu, det fan vad jobbigt det blev. Men som du sa, också våga så här, stå emot och bara vara i den obekväma känslan också.
Ja.
För det är också en del i utmaningen, tänker jag.
Nu kommer jag på ett till exempel du sa förra gången som har suttit fast hos mig. Då sa du att det som kännetecknar en högkänslig person är också att man kan typ gå in i ett så här arbetsrum. Och så sitter det liksom, ja men att man kommer in i ett ja men, eller vilket rum som helst egentligen. Men då var det arbetet vi pratade om. Och så sitter det en liten människor vid bordet och man märker så här, de här har haft en superstel konversation. Alltså så här, det går att ta på den här energin i rummet. Och att man nästan tar den energin och lägger på sig själv. Så antingen vill man lämna rummet eller så vill man nästan så clowna över.
Ja, exakt.
Det här liksom.
Jag kör ju 90% av tiden kör jag clowna. Så
ja, 100% ja. Alltså verkligen.
Ja.
Men eller att man får det här så här, oj, det här går att ta på. Medan en annan person, medan Filip, alltså han hade gått in i rummet och så kunde jag efteråt bara, kände du vad stelt det var? Han bara, nej. Ja. Kaffet var jättegott. Alltså, bara, va? Hur kunde du lägga mig till kaffe?
Ja,
ja nej. Alltså så. Vi har sett helt olika saker.
Ja, verkligen. För jag pratade om det i en podd igår så att jag känner att jag ser de här energierna på olika sätt. Och det tror jag många kan känna igen sig också. Att jag, ja, men när det är de här hårda, lite jobbiga, ja, men någon kanske är lite så rivig kan jag säga ibland. Då är de liksom vassa. Då ser de som en cirkel fast med taggar. Alltså taggig cirkel. Just. Och när någon är liksom, ja men när det känns som att en bra stämning och harmoniskt, då är de liksom runda och mjuka, lite så fluffiga bollar. Att det också kan vara så himla, om man ser det framför sig, att man skapar sina egna former eller liksom hur man ser på de känslorna, så kan man också lite skilja det från sitt eget, för det är ju lätt att man tar på sig det då. Så ser man så här, oops, här kommer en hårt eller en kantig studsande boll, bara, den är inte min. Att man kan lite så här,
just det.
Ja, men sätta en, jag vet inte vad man kan sätta, vad som helst, ett ord som man bara ser framför sig, eller en färg eller en form, så där. kan ju vara en del i att försöka också lite parera. Att inte
själv från känslan. Liksom. Ja, just det.
Ja, men precis.
Ja, bra tips. Och jag tänker de som lyssnar nu så här och bara känner så här, men gud, nu vill jag höra mer och jag vill lära mig mer. Och nu så här, du som lyssnar kanske känner så här, men gud, det här är ju Jane beskriver mig och bara vill lära sig mer. Vad skulle du rekommendera liksom att så här, såklart dina sociala medier. Och du har också en kurs om det, eller hur?
Ja, jag har en kurs om det. Men jag ska faktiskt göra om det lite för att jag känner att jag har utvecklats ganska mycket på kort tid. Så att jag skulle vilja liksom spicea upp den lite. Nej, men göra den lite, ja men fila lite på den så att den blir bättre. Men jag har e-böcker om gränssättning bland annat. Och sen lite gratis guider om hur man kan kommunicera med nära som inte är högkänsliga. Liksom, ja, hjälpa, underlätta och förstå sådär.
Just det, så du har ju massa tips om andra ord.
Ja, om inte annat så tycker jag man kan gå in på hsperson.com. Där hon som har myntat uttrycket, hon forskaren Dr. Elaine N. Aaron, det är hennes hemsida. Där kan man också göra ett litet sånt... det är inte quiz, jag vet inte. Frågeformulär.
Just det.
För att se om man är högkänslig.
Just det.
Men, ja. Hänger på min sida, vet jag. Nej, men om inte annat så har jag mycket bra länkar till andra. Om man vill typ skicka demo och fråga så kan jag alltid rekommendera saker. Typ böcker och så.
Fint. Ja, men bra tips. Så att, så här, om du känner att du vill ha mer, du som lyssnar och känner att du vill lära dig mer. Så säger jag, gå in på Louise Instagram, highly sensitive person. Anneline? Nej, highly sensitive Anneline person.
Ja.
Eller hur? Och där finns det ju hur mycket som helst. Och verkligen så här, sug åt informationen. Du är inte konstig. Det är inget fel på dig överhuvudtaget. Desto mer du lär dig om dig själv och desto mer du förstår om dig själv, desto lättare kommer det kunna bli att hantera situationer och framåt generellt.
Absolut.
Tack snälla för att du kom hit och gästade oss.
Tack för att jag fick vara med.
Vi hörs och ses i nästa vecka. Puss och kram. 3, 2, 1,
Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. 3, 2, 1